Äntligen kör vi igång igen. Nu har vi försökt några gånger, men nu hoppas vi att säsong 3 är på gång på riktigt. Idag kommer vi att prata om diverse saker som har hänt sedan vi hade vårt senaste avsnitt, eller vår senaste inspelning så att säga. Så det kommer att vara ett blandat avsnitt med lite saker som har uppdaterats i den här branschen.
Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
Hej Sara!
Hallå där!
Då gör vi ett försök på en ny säsong.
Exakt! Oj, oj, oj. Det här kommer att bli så himla, himla, himla kul. Jag har längtat jättemycket.
Mm, du har ju faktiskt varit den som har varit väldigt så, jag ska inte säga tjatat, men du har pushat på att nu då, vilket är superbra. Och så har jag hela tiden stått med några renoveringsprojekt eller lite privata grejer och sådär. Och bara snart, jag lovar. Nu kör vi! Mm.
Ja, jag ska inte påstå att jag har haft oceaner av tid heller, men jag tycker att det här är väldigt roligt och det vet jag att du också tycker.
Ja, exakt. Det är därför du också såklart vågar pusha på fast du vet att jag har mycket.
Ja, vi har ju några år på nacken.
Exakt. Vi känner varandra. Så när vi skulle boka lite datum nu så var det ju inte helt enkelt för att när jag kan inte du och så kan inte jag när du kan och sådär. För att vi har ju väldigt mycket såklart vid sidan av. Så vad har hänt sen sist då? Vi konstaterade att det var snart ett år sedan som vi släppte någonting. Så det har ju gått jättelång tid.
Exakt, jag tror säsong 2 blev inte så himla lång heller. Men vi hoppas ju på att säsong 3 i alla fall kan bli lite fler avsnitt i alla fall. Men det tål att påminna allihopa om att vi gör det här helt ideellt. Vi gör det på vår fritid och med de kalendrar vi har så är det liksom... vi gör så gott vi kan man säga.
Ja, och nu har vi faktiskt en plan. Alltså det är ju väldigt roligt så här när vi sitter och skissar idéer och sånt. Det gäller ju bara att begränsa sig och hellre försöka få det här att vi har tid att spela in och så och klippa och sånt som tar tid. Men vad har hänt sen sist då? Hur är läget med dig och vovarna och vad händer liksom?
Ja, alltså jag tror att jag hade berättat att vi hade flyttat in i nya lokaler i alla fall. Vi är kvar i samma lokaler.
Ja, det var ju tur det.
Ja, nu så hoppas jag inte jag behöver flytta på ett tag. Men däremot så har jag ju nu påbörjat min master. Det liksom själva huvudtemat eller ämnet kallas ju för miljöpsykologi, men det kommer ju vara fokus på just djur- och naturunderstödda insatser kan man säga. Så att nu läser jag en metodkurs och till hösten så påbörjar jag mitt själva liksom masterarbete. Så att förhoppningsvis så om allt går som det ska så har jag min master klar till sommaren 2024.
Ja, alltså det är ju helt galet egentligen. Jag skulle ju också, alltså jag hade ju en plan att läsa min master, eller jag har ju uppsatsen kvar. Jag har ju läst själva, alltså alla ämnen och sådär. Så jag har ju uppsatsen kvar. Så min plan var ju att göra det nu under hösten och våren. Men så hände det ju så mycket annat. Så allt ifrån att jag hade tänkt att låna ut min häst bara den perioden och han funkade inte där. Så han fick komma hem igen och då orkade inte jag hålla på och strula med det för han var ganska nedgången, hade stressat ganska mycket och sådär. Och sen en hel del privata grejer. Så jag fick ju bara kasta in handduken och säga att fan, jag är ganska bra som det är.
Det är också en jäkligt bra egenskap och insikt. Jag saknar lite den genen kan man väl säga.
Ja.
Men jag får lära av dig kanske helt enkelt att... vi duger väldigt bra så som det är egentligen.
Ja, men och det är väl det. När man är så här prestations... Alltså jag gillar ju... Det handlar inte bara om att andra ska säga så här, gud vad bra jobbat, utan också att jag gillar... Alltså jag är ju framåtsträvande liksom. Vad kan man göra nu? Och det får man ju ändå säga att du är också med tanke på allt du åstadkommer och alla idéer och sådär. Men sen har ju jag ganska mycket annat. Och jag jobbar ju på med stalllyckan och diverse liksom, jag har varit engagerad i ett projekt nu eller anlitad in i ett projekt som har jobbat med, ja men de försöker skapa genom hästunderstödda insatser lite likt Svea hundtjänst men kanske i annat format, så nu har det väl landat lite i att det ska bli en ekonomisk förening men det ska liksom vara en professionell mellanhand mellan då hästgårdar och typ uppdragsgivare och kommuner och sådär. Så det har jag lite varit med och framförallt anlitat för texter som vanligt. Jag ska fixa texter, för det är lite min grej. Så, och sen så har jag konstaterat att jag och min vän då Tina som driver Göteborgs hunddagis, vi konstaterade att vi driver ett litet nätföretag med 17 anställda som ett litet siloprojekt. Så det är väl inte konstigt att vi har att göra liksom.
Nej, men precis. Och nu ska det ju också faktiskt sägas att min master, den föll sig ju precis just nu när jag sitter i ett forskningsprojekt också. Så att jag passar ju på att använda möjligheten när det också kommer att trilla in data lite mer självmant så att säga.
Och det är ju så det att, som är så smart, att man kan, att man kan använda det på det sättet och passa på. För du har ju också inte bara ett projekt i luften liksom.
Nej, det är ju, jag liksom fick ju till den här möjligheten och kände att nu är det bara liksom att åka mer. För den här chansen kommer jag nog inte få. Dels är det ju ett världsunikt projekt med tanke på att vi tittar på de hälsoekonomiska vinsterna med att förebygga problematisk skolfrånvaro med hjälp av hund i skolan. Men också just att bara liksom möjligheten att få sitta som en partner av två, eller ja, vi är ju två till då, det är SLU och så är det Uppsala universitet. Och så lilla terapiumskolan.
Som inte är så liten, men jag förstår vad du menar jämfört med de jättarna liksom.
Ja, så
men det är
SLU ju
som håller i det, alltså det stora, eller?
Precis, SLU står som liksom huvudman för själva forskningsprojektet då, och det är Agrias forskningsfond som vi har sökt pengar hos då. Sen kommer in pengar lite från andra håll också, för jag vet att Inna Feldman som är hälsoekonom, hon har sökt pengar från annat håll också. Jag tror att det var Skandia som kommer att förmedla lite pengar för vissa delar i projektet.
Just det.
Som också är suveränt. Och vi kommer ju ha fler masterstudenter som är involverade i olika, för det är allt ifrån enkäter som barnen har gjort, det har videofilmats, det är inte, jag har precis lagt på, innan den här inspelningen så har vi lagt på en intervju med en av hundförarna, så vi kommer också intervjua alla hundförare och hundförarna kommer också lämna in etogram på hundarnas beteende, så att det är väldigt många olika delar i det här.
Ja, och är man inte så bevandrad i liksom forskningsvärlden eller så där, så är det ju extrema mängder data man får in på det här sättet, för att om man pratar då om att skriva en masteruppsats till exempel. Ja, men då är det ju det man egentligen behöver kanske är så här, ja, men 4, 6, 8 intervjuer beroende på vad man håller på med för ämnen, om det nu är intervjuform. Eller enkäter är det ju lite fler såklart om det ska vara det, om det ska vara kvantitativt. Men just att på ett sånt här forskningsprojekt så är det ju så enormt mycket information man får in och som sen ska tolkas. Så det finns ju, ni kommer ju ha att göra kan man säga.
Vi kommer att ha att göra, men det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag har en väldigt god känsla i alla fall utifrån det lilla jag vet om just nu i alla fall.
Spännande. Att, när ska det vara färdigt som projekt, liksom, forskningsprojekt?
Ja, men vi har ju insatser som pågår hela våren nu, det är ju 2023, hela hösten 2023 också. Och sen ska vi ju då sammanställa allting under 2024, så jag ska ju tippa på säkert 25, egentligen typ. Inte förrän slutet på 24 eller 25.
Nej, men precis, det tar ju tid. Det är ingenting som görs snabbt.
Nej.
Men skoj, men du, okej, vi tittar lite på det som sagt. Vi har varit frånvarande i nästan ett år, så det händer ju grejer som 17 i den här branschen. Jag jobbar på med min rej. Men ska vi köra lite sådär? Vad har hänt egentligen? Och det kanske är vissa grejer kanske, men har hänt de senaste månaderna, andra grejer kanske vi bara lite påminner om att det händer. Liksom.
Ja, men precis. Jag tänker en vanlig missuppfattning som det liksom filtreras igenom ibland emellanåt, det är just det att vi det är ett gäng grundfärdigheter som vi inte längre till exempel använder eller som vi inte lär ut så att säga.
Nej, det finns inte med på en kravlista längre så att säga.
Nej, men exakt. Vi utgick ju tidigare från vårdhundstandarden, men den har vi ju vi använder delar av det men inte hela på grund av att vi inte ser motiveringen till vissa moment, och ett av dem är exempelvis haka i knät. Det är ju väldigt länge sedan vi slutade be hundarna lägga hakan i knät, men jag ser att vissa ändå tror att vi har så. Jag vet att vi har någon bild på hemsidan bland annat där exempelvis min Alvin har lagt hakan i knät på en äldre dam. Och det man kan tänka på är det att det är ett vanligt tiggbeteende.
Ja, alltså min hund står ju under köksbordet med hakan i knät när vi äter.
Ja, precis.
Så det används frenetiskt.
Det kan ju ändå, exakt, det kan ändå hända att hundarna gör det i alla fall, så att säga.
Ja, och vissa hundar har ju lätt för det, alltså gillar det. Alltså att då vet de vart de själva är, typ. Men vad tänkte jag på? Ja, för det har jag för mig länge sedan. Jag undrar om inte vi kanske har nämnt det någon gång. Men det återkommer att folk tror att det liksom är ett krav för nu.
Mm. Jag vet att det var någon också som sa, men nu är det ganska länge sedan, men som trodde att när vi hade haka i knä så skulle hunden ligga med hakan i knät eller stå med hakan i knät i 8 minuter. Och det har du ju aldrig någonsin. Nej, men 8 sekunder har vi pratat om. Så jag tror att det är liksom ryktet går och sen så liksom går
just
det,
så
går det överstyr liksom.
Ja, viskleken eller vad säger man? Alltså sådär att det liksom förvrängs lite hela tiden eller man får en uppfattning.
Ja, men lite så här, jag hörde att liksom så. Men samma med kramen är ju också borta. Vi
men
kräver inte
borta
kramar
ännu längre.
Ja, precis. Så det är ju ingenting vi kräver och det gör vi inte på lämplighetstesterna heller. Vi hade ju på PADA så var det ju en variant på kram som vi faktiskt övertalade eller övertygade liksom ut, vad ska man säga, huvudmannen för PADA att vi liksom inte tyckte att det var nödvändigt utan man får samma reaktion av att exempelvis använda en chipläsare och läsa av chippet i nacken på en hund liksom.
Ja, eller man får se det som man behöver se, man kanske inte får samma reaktion för att vissa hundar är vana vid chipläsare eller jag vet inte, men det handlar ju om vad man vill, vad är det vi tittar efter och det är ju typ en osäkerhet och att de tycker att det är obehagligt.
Precis.
Liksom.
Så man inte att man lutar sig över och liksom någonstans för handen över. Så.
Ja, exakt. Ja, exakt. Och det händer ju mycket, för det har vi ju säkert nämnt innan också, men jag tycker att det är intressant. För vi har ju pratat om 5 frågor har jag för mig. Lite kort liksom, i poddvariant också. Men just det här att vi verkligen frångått väldigt mycket av lydnaden. Och det tål ju att lyftas igen, för det märker man ju när vi har de här lämplighetstesterna och sådär, fortfarande att många tror att de ska in och styra hundarna. Medan vi både på lämplighetstester och i arbete vill se hundarna väldigt fritt. Men vi behöver ju kunna styra dem, alltså vi behöver ju kunna stoppa dem. Det är inte så att hundarna far runt på, jag höll på att säga på bänkar och bord, men vet du vad det gjorde? Hon letade efter katten, för vi har en sån arbetsmiljöproblem, säger Rej. För vi har kattungar, och de är ju överallt. Och då får hon upp på en bänk och tittar ut i ett fönster. Så tydligen gör de väl det också då. Men det är inte mitt mål i alla fall.
Nej.
Men det jag menar är bara att man behöver ju kunna be dem att så här, man behöver kunna avbryta hunden till exempel om det är någonting som är på gång.
Ja, men jag tänker det här med choice and control till exempel. Alltså att vi ger hunden kontroll i sin arbetsmiljö. Det innebär ju att man kan ha behövt träna vissa grundfärdigheter som hunden ska lära sig. Exempelvis impulskontroll, att ligga kvar och vänta på en pausmatta till exempel. Det blir ju en slags lydnad. Men det är inte det allt det här går ut på. Det handlar inte om att vi ska liksom tvinga hunden att ligga på mattan på grund av att vi ska tvinga hunden att ligga på mattan.
Nej, och har hunden myror i brallorna så släpper vi också upp den. Då hittar vi på något annat, till exempel. Alltså att det är inte på liv och död att ligga på mattan exakt då.
Precis.
Utan det är ju mer, är de på väg att ta någonting så måste vi ju kunna liksom här, alltså avbryta det beteendet till exempel.
Ja.
Eller liksom, vi måste ju kunna styra hundarna vid behov, men...
Precis, och följsamheten, alltså positionering med handtaget och andra sådana delar, det är ju sånt som vi behöver träna först. Mm. För sen när vi väl vill hjälpa dem att positionera sig runt en rullstol eller så, för att det kan vara trångt eller så, då kan det ju vara så att hunden kanske inte generellt sett tänker att jo, men jag ska ta den här vägen runt den personen för att komma nära den personen, utan då kan man ju hjälpa hunden med en handtaget, men sen är hunden fri att lämna den positionen. relationen när den känner för det liksom.
Ja, och det kan ju handla om att den vi jobbar med kanske inte ser på ena sidan eller inte har en fungerande arm eller det, alltså det finns ju hur många anledningar som helst att vi kan behöva hjälpa till och stödja och styra, men just att vi dels styr då med en handtaget och inte drar i koppel eller lockar med godis helst. Och sen dels det här att hundarna hela tiden är fria att liksom lämna, och det är helt fantastiskt fint. Alltså jag tycker det är så, när man tänker på det, för i vardagen så är man inte, alltså man bara kör på, för det är ju vardag, jag gör mitt jobb. Men det är väldigt fint när jag backar och tänker efter, för att ja, men som Ray då, hon älskar ju sina apporteringar, hon har liksom själv börjat välja att hon ska leka först och sen så vill hon göra vissa grejer. Och hur hon jobbar mot deltagaren, hon tittar knappt på mig. Alltså jag kan typ sitta i en fåtölj och läsa en bok om jag skulle vilja, för att hon är så samspelt med den här personen, speciellt ändå. Som hon är väldigt sådär att hon jobbar mot den deltagaren. Hon vill gärna att jag är med såklart. Men, alltså, men hon, nej, hon jobbar liksom på och lämnar hos henne och vet att det liksom är den personen hon ska, ska jobba med. Liksom.
Så men då där jag har du också det här med att du kanske har tränat olika föremål, så Ray kan få välja vilka olika hon känner för att bära just idag till exempel. Men en annan sak som vi också har jobbat fram ganska mycket, som generellt sett har varit aktivt i jättemånga år, men någonting som vi faktiskt har liksom, vad ska man säga, vi predikar ganska högljutt nu, och det är just det här att hunden inte ska ha godis när den hälsar på folk.
Just det.
Just eftersom vi ser många hundförare som kanske tar med hunden på och över gränser som den egentligen inte har. Och det blir så otroligt tydligt när vi tar bort godiset som stör och faktiskt tittar på hur beter sig hunden i den här situationen. Vad gillar den? Var gillar den bli klappad? Hur länge vill den bli klappad? För det vi upptäckte är att ju mindre godis vi har involverat i själva liksom klappsituationen, desto och ju mer frivillighet vi har i den situationen också, desto längre vill hunden bli klappad.
Ja, och det är ju egentligen ganska logiskt, för gillar den det så gillar den det, men den kan, alltså Ray till exempel älskar ju godis och aktivitet, så då vill hon ju gärna jobba för att få godis, alltså att det är en rolig, det är jätteroligt. Så finns det godis så säger hon ju, ska vi göra något mer? Plockar man undan det så är det jättemysigt att ligga och bli klappad, och så är det nog för många hundar. Och jag tänker att det här gäller ju jättemycket under liksom hundens utbildning också, där vi verkligen ser, och även lämplighetstestet såklart från första början, där vi verkligen får se hundarna. Och det jag tycker är kul är att vi var och nosade på det här för så många år sedan, för jag kommer ihåg vad vi hade för övningar då. Och jag kommer ihåg hur vi gjorde den övningen i en lokal som inte vi haft på år och dagar. Så vi har liksom haft med oss det här, men vi har liksom utvecklat det till att verkligen så här, vart vill din hund bli klappad, kliad, hur vill den vara?
Och jag minns också, för det är också, jag vet precis vilken lokal du pratar om, och det var i Stockholm. 2012 flyttade jag från Stockholm, så att det är så länge sedan sist framförallt.
Som vi började men på ett annat sätt.
Och det som jag minns då vi många pratade om i den här branschen var det att man skulle byta godis mot klappar. Liksom. Att det var liksom den generella tanken om att man ska betinga klapparna positivt med liksom godis. Yeah. Men det är inte aktuellt. Eller det förstör mer än vad det ger effekt
och vi
egentligen.
Vill väl snarare också säkerställa att hundarna gillar klapparna utan att det behöver betingas med godis, utan att hunden har det i sig. Att man klappar, kliar, sen kan det ju variera. Mina brackos älskar ju det här med att man knådar liksom hud och drar hud och grejer. Bara som ett exempel. Så det kan ju fortfarande variera hur och var och sådär. Men att vi plockar bort godisen. Sen, bara för de som lyssnar nu, så innebär ju det inte att deltagarna aldrig får bjuda på godis. Alltså om man kommer in på ett boende, det är ju jättepopulärt till exempel. Och alla sitter liksom redo att få bjuda hunden på en liten god bit. Men det här är ju någon slags generell träningstänk, och jag menar att vi vill...
och jag tänker just på det här med att öva på att okej, jag har en belöningsficka runt midjan, jag har godisaskar och påsar som jag delar ut till deltagarna och så, men hunden ska också öva på och lära sig att vi lägger undan det när det gäller klapparna, för att hunden ska liksom njuta av att bli klappad. Men hur gör man för att lära hunden att njuta av att bli klappad? Vissa hundar har ju det här liksom rent generellt så. Också till den grad att det faktiskt egentligen inte är så att de varken njuter av att bli klappade, utan det faktiskt egentligen är ett, vad ska man säga, ett intensivt undergivet beteende. Det gäller ju att se skillnad på det. Men, men om vi bortser från det och sen tittar på liksom, hur kan jag hjälpa min hund att uppskatta det här på ett vettigt sätt?
Mm.
Vad tänker du där, Helena?
Ja, men jag är ju det där, om man då ska tänka bort de hundarna som inte, alltså, för att jag tycker att vissa hundar ska inte behöva lära sig det, för det är helt okej. Okay. Alltså jag själv vill inte att någon tar i mig hur som helst och sådär. Så att man ska hålla bort de hundarna, men där det liksom finns ändå. Jag kan tycka att vissa hundar till exempel, där finns det i dem, de uppskattar det egentligen, men de förstår inte situationen. Alltså man kommer in, de tänker aktivitet, alltså de har liksom på något sätt lite fel tanke. Och då vill jag ju hitta vad de gillar. Om jag kliar här, väntar lite, ber den om mer, om jag kliar någon annanstans, om jag klappar på något visst sätt. Och hela tiden ge en chans för respons också, att jag inte bara rufsar runt i pälsen. Och så klart, utan att jag provar lite och så ser jag så här, vad gör hunden nu? Mm. Och när den ber om mer i början, en hund som inte har lärt sig att den faktiskt kan be om mer, det kan ju vara en öronvinkling eller liksom en blick mot oss, eller oftast bara att de tittar lite på oss och så här, vad håller du på med? Och då kanske jag provar att fortsätta.
Ja, bara, men det är ju den här lyhördheten som vi behöver ha som hundägare, som man kanske inte alltid har, utan man kanske sitter fast i telefonen samtidigt som man kliar sin hund eller vad man nu gör. Och jag tänker ju att ett jättebra start också i det här är ju att faktiskt bara lugn och ro hemma börja massera hunden.
Mm.
Så att den faktiskt får en oxytocinfrisättning i lugn och ro, den får ett välbehag i det här med att det händer på kroppen liksom.
Mm.
Det tror jag är en väldigt bra start, och sen då liksom, precis som du säger, det här med att titta på liksom samtycke eller ber hunden om mer klappar och på vilket sätt. Det får ju inte heller bli att hunden är liksom otrevlig eller börjar krafsa hårt eller liksom sådär, utan man kan ju liksom också lära hunden hur snackar vi kring de här frågorna liksom.
Ja, och jag tror jättemycket på att bara så här börja ge hunden en chans att svara. Ja, därför att jag upplever precis. Att många liksom bara kör på. Det här gillar min hund. Att man har en förutfattad mening om det på något sätt. Och sen är det ju också så absolut då att, ja, men det kan man se mycket, jag som tränar en hel del för tävling också. Alltså ändå för prestation på det sättet. Då kan man se många som belönar sina hundar genom att liksom rufsa om dem och klappa och sådär. Och så ser man hur hunden typ duckar eller liksom tar bort huvudet och bara så här väntar på godis. Så det handlar ju om att i den situationen så är inte klapparna en belöning, men hemma i soffan kanske det är mysigt liksom. Så det är väl också någon respekt för det. Men när vi jobbar med den här typen av tjänstehundar så behöver vi ju hitta hur det kan vara trevligt och mysigt. Jag tar ju faktiskt bort godisarna när det är klapp.
Ja.
Sen har jag ju oftast godis på mig, men just att inte godisburken står 2 decimeter ifrån henne.
Nej.
Och liksom läskar. Och då har hon, kan ju ligga och mysa en timme. Hon somnar ju liksom.
Mm. Mm.
Så det finns
ja,
ju
men
där.
Jag tänker, många av de här hundarna också som tränar ganska mycket, eller jakthundar till exempel, jaktlabradorer, jaktgolden, flättar, många med de här högenergiska energierna. Där upplever jag också många som kommer till oss på utbildning som har hundar som man behöver dämpa med. Alltså man tänker att godiset är någon slags dämpningspedal på något vis.
Typ.
Ja, exakt. Att man ska liksom, man har styrt den här energin med impulskontroll hela tiden.
Mm.
Men i det här fallet så vill vi ju inte det. Och det som är så otroligt mäktigt. Vi har haft några sådana privatlektioner senaste halvåret. Säg att vi kanske haft en 4-5 stycken.
Mm.
Med hundägare som har kommit då och är så här, jag vet inte hur jag ska få bukt på den här. Min hund är alldeles för intensiv och för liksom. Och så gör vi bara så att vi sätter oss i. Vi har ett specifikt rum här på skolan där vi har liksom en soffa och en säng och stolar och rullstolar och så vidare. Och så sätter vi oss i soffan. Vi sätter oss och pratar. Och så får hunden bara vara. Och vid något tillfälle då så har vi bett hunden hoppa upp i soffan och lägga sig bredvid en person. Så, och så bara liksom är vi. Och så fort hundarna liksom kommer ner lite i varv så långsamt börjar klappa liksom, så här, extremt lågaffektivt bemötande egentligen kan man säga. Och hunden, du vet, den senaste personen som vi gjorde det här med, hon berättade att hon fick ju en helt ny hund. Alltså hon visste inte att den personligheten ens fanns i den här hunden. Och det var så fint, hon började gråta och vi började gråta och det var så här, gud, alltså, hon bara säger, men gud, och då kommer ju den här skuld... sidan, då får hundägaren skuldkänslor för att man inte har liksom lyssnat in hunden. Men det här är ju verktyg som man inte får på jakt eller i jaktträning eller liksom i tävlingsträning heller. Liksom.
Och man kan inte veta det man inte vet än. Alltså jag tänker man måste ge sig, vad säger man? Ja. Give yourself a break. Alltså man får liksom ha lite respekt för det också.
Exakt. Men, ja men exakt. Och det blev så fint och den här hunden har varit helt fantastisk som besökshund. Mm. De är färdigexaminerade och klara liksom. Och det har varit en resa som har varit så njutbar att få följa liksom. Mm. Så det går, men precis som du sa i början här, att man behöver liksom någonstans ge hunden en chans att berätta. Mm. Helt enkelt. Ja, och där är det ju många hundar som har överslag som en respons. Liksom, att det blir väldigt lätt för intensivt, för det är det enda de vet om. Liksom.
Ja, och det tycker jag man ser mycket hos retrievers, just det, liksom lite överslags och den typen av beteenden. Men jag tycker också att när man är intresserad av att träna, vilket många av dem som kommer på utbildning ju såklart är, då har man ju oftast tränat mycket hund. Inte alla, men många har tränat mycket hund. Så det finns liksom som två typer då. Antingen har man som jag då, man har tränat mycket hund, så när jag kommer in i en så här, nu ska vi gå kurs eller nu ska vi gå utbildning, då tänker min hund, vad ska jag göra för att få min belöning? Och så tänker hon aktivitet. Så jag behöver ju träna mycket med att så här, vi chillar bara så. Och sen finns det såklart de som kanske inte har gjort så mycket med sina hundar, där man istället behöver kanske lite miljöträning och liksom göra hundarna bekväm i att komma ut i nya miljöer, men kanske inte nödvändigtvis måste tänka då lära sig massa grejer, utan också chilla. Bara att vi får liksom lite olika svårigheter. Så att när den ena typen kommer på till exempel lämplighetstester då, om vi ska backa bandet till att man börjar ju ändå där, då är det ju vissa hundar som kommer in och bara såhär, vad ska jag göra? Vad gör ni? Vad ska jag, jag snurra? Yeah. Vad ska jag sitta? Kan ni säga vad jag ska göra? Vad ska jag göra liksom? Och sen finns det ju de som säger, herregud, vad är det här för miljö? Jag har aldrig varit med om maken. Massa nya människor och sådär. Och båda hundarna behöver ju hitta lite, alltså någonting som vi har missat typ.
Som kan fortfarande, ja, men det man får fylla på hundar i olika bägare liksom.
Ja.
Och ofta kan jag uppleva att det finns vissa attribut som exempelvis en träningsväst. Det kan räcka med att man tar av sig den.
Ja, gud,
Och liksom tar bort själva liksom ryggsäcken som alltid följer med på brukshundsklubben liksom.
Exakt.
Så byter hunden personlighet typ.
Jag håller på och, vad säger man, desensitiserar dig nu. Nej, men under vintern så tar jag på mig träningsvästen när vi tränar, men på våren och sommaren har jag den liksom på promenader och sådär, att det är bra med fickor och man har väst och så. Så nu håller hon på att inser att fasen, vi ska inte träna varje gång hon tar på sig västen liksom. För ibland ska den bara vara ett klädesplagg nu för tiden, men, men när det är kallt så är det ju inte det. Nej, men det,
ja, men det var lite, ja precis, det var lite kort. Vi har ju tänkt att vi inte ska bli så extremt långrandiga i det här första avsnittet. Men jag har en grej till som jag tänker vi har diskuterat lite grann, och det är just det här med att vi har ju kört PADA ett tag. Vi kommer delvis att gå ifrån det, kan man säga, lite grann i alla fall då, av lite olika anledningar. Men vi kommer att liksom, det är många moment i PADA-testet som är bra. Det som framför allt vi har pratat om är det att ibland kommer många lite för tidigt med sin hund på lämplighetstest.
Ja.
Och vi har utvecklat en online-variant nu på förhandsbedömning, så att man kan filma sin hund och få en, kan man säga, ett litet utlåtande eller lite guidning och feedback. Framförallt då för att vi vill gärna, vi ser att vissa hundar har inte klarat lämplighetstestet när de är liksom ett år. Men det visar sig att den här hunden efter den till exempel har fyllt två år faktiskt klarar, eller skulle klara ett lämplighetstest och är mycket, mycket väl redo för att bli en socialtjänstehund. Och på samma sätt har vi sett hundar som klarar lämplighetstestet vid ett års ålder, men som faktiskt inte går den vägen vidare sen, utan efter två års ålder visar det sig att den här hunden utvecklas i en annan riktning.
Så när de kanske landar lite mer i sin könsmognad och liksom sociala mognad, så märker man att de trivs faktiskt inte med det här. Medan som unghundar så kanske de var ganska öppna. Nej, men exakt. Nej, och det är väl det som är att vi... det har alltid varit ett år. Och det är ju än en gång det där. Det har alltid varit så. Och ja. Det är ju inte alltid positivt, jo, men det är ju, för det. Liksom.
Det är ju det. Precis. Alltså... Det är ju en regel. Eller det är ju liksom ett, Föreningen för sociala tjänstehundar har ju det som regel. De flesta utbildarna har det också som regel. Och vi har ju svårt att säga, vi kan inte sätta 2 år, för då kommer ingen att vilja gå utbildning hos oss, höll jag på att säga. Men det vi vill är kanske att man kan knyta sig an till oss på ett eller annat sätt, ja. Där och få hjälp att liksom någonstans avgöra när är min hund redo. För det finns också risk för att man utvecklar vissa sidor hos en hund som kanske inte skulle behöva utvecklas om man börjar lite för tidigt.
Ja, men det finns ju en massa aspekter. Alltså hunden är ju det viktiga här, såklart. Alltså det absolut viktigaste. Åt båda håll som du beskrev då. Att vissa liksom sållas bort på lämpligt sättet fast de kanske skulle funka jättebra sen och tvärtom. Mm. Men sen är det ju också sådär, ja, men lite ekonomi i det hela. Att dels kostar lämplighetstestet och sen kostar utbildningen och så kanske man inte når hela vägen fram. Men om man hade väntat så hade hunden glidit igenom, så att säga.
Och det finns ju mycket man kan förbereda hunden under de här första 2 åren i alla fall. Man kan förbereda hunden ganska mycket och träna hunden på jättemånga olika sätt utan att man behöver varken lämplighetstesta eller ta in dem i ett skarpt läge förrän de är redo för det, så att säga.
Och att man får med sig väldigt bra saker, att man kan få hjälp. För det får man ju ändå ge Svenska Terapinskolan, att vi försöker hitta sätt att hjälpa folk. För det är ju jättemånga som vill börja nu. Alltså man längtar ju efter det här. Man kanske till och med skaffat en valp med liksom målet att jobba som socialtjänstehund. Eller man har en arbetsplats där de vill att man ska göra jobb sen och sådär. Så vi förstår ju, eller det gör man ju själv också, att man längtar. Liksom. Och då finns det så himla mycket bra grejer man kan göra längs vägen så man ändå känner att man kommer igång men ändå kan ge hunden lite mer tid. Att man känner att man inte behöver stressa. Och man stressar ju inte för att man vill vara dum. Men det finns en poäng med att ge dem lite tid. Och det ser man ju på tjänstehundarna. Ja, men både Stella och Ray. Alltså så här, ja men tid gör grejer med hundarna liksom.
Oh ja, det gör det absolut. Och jag tänker att nu kommer vi också under våren att utveckla det här lite mer. Vi har ju en förberedande utbildning redan nu som man kan ta från att hunden är 8 veckor. Men det kommer att komma ut, men det är inte 2 så kanske till och med 3 stycken lite kort. Där är så här, en som är specifikt kopplad till ren valpträning och sen så kommer vi ha en också. Jag får ju jättemycket frågor om vad man ska välja för typ av hund till exempel. Det kommer också en sån lite kortare onlineutbildning och sen så kommer det också en utbildning där man kan träna miljö, passivitet och socialitetsträning med och även impulskontroll. Så det finns många såna här varianter och möjligheter som man kan ta för att förbereda sin hund på ett jättebra sätt och då kommer man att glida genom utbildningen sen när hunden är redo på ett fantastiskt bra sätt.
Ja, men vi jobbar på att hitta bra grejer för folk som vill komma igång, så att säga.
Ja, precis. Ja, men
har vi något mer nytt då? Nej, känner vi oss klara där?
Ja, jag tänker att vi kanske ska avrunda helt enkelt. Vi har ju jobbat, utvecklat ännu mer kring det här med pausmattan, att vi har en aktivitetsmatta om viloplats och så vidare och kring det här med 5 frågor. Men ja, det kommer vi att ta upp lite senare, så att det behöver vi inte gå in på nu. Men jag ser fram emot att få klippa ordning det här och få ut det här avsnittet nu. Så jag tänker att vi avrundar och sen hoppas på snabba inspelningar så att vi kan mata er med mer information under fortsatt tid här.
Det blir ju lite nördigt det här, men det är ju liksom lite tanken också. Att man svävar iväg och vi kan prata ett helt eget avsnitt om pausmatta till exempel. Att det är håll till godo, för nu kommer vi och nördar oss
exakt,
i grejer.
Exakt, precis. Och är det så att ni har frågor eller funderingar eller önskemål på det vi pratar om så skriv gärna till oss via sociala medier eller mail eller vad som helst egentligen. Och följ oss gärna på Instagram och Facebook också.
Kul, då är vi igång.
Yes, ha det så bra så länge, Helena.
Ja, du med.
Ja, hej då.
Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.